Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Inte gäller.
Kul ju.
Välkommen till ett helt nytt avsnitt av Ridklubben-podden som har slagit sig ner hemma hos mig vid mitt matbord. Hej Rebecka.
Hej Gry. Era. Tack för inbjudan. Jättebra, det är så mysigt. Jag sitter här och tittar på alla dina fina saker du har.
Ja. Och så något som också är fint vid bordet, det är Johanna Lassnack. Välkommen tillbaka till Ridklubben.
Tack så jättemycket.
Hur är läget?
Kul att vara här. Bra.
Bra.
Jättebra. Jag har kommit hem från semestern så jag har mer energi än någonsin.
Ja, Sol, var har du varit?
Jag har varit i Thailand som alla andra.
Nej, inte riktigt alla. Men ni, då är ni två här.
Ja, jag har också precis kommit hem därifrån. Ja. Ja. Alltså underbart.
Ja. Ja. Det var faktiskt första året jag kände att det ska bli riktigt skönt att komma iväg. För jag tyckte att det var lite jobbigt varje gång när man ska lämna hästarna och så. Men nu har jag en ny hästskötare som jag har jobbat snart med ett år som jag har så förtroende för. Och då känns det så här skönt att åka, för då kan man verkligen koppla av. Och verkligen när jag kom hem så kände jag så här, alltså nu var det dags att komma hem.
Ja.
Alltså,
hur länge var du borta?
2 veckor. Ja. Men typ så att efter 10 dagar kände jag att nej, men nu kan jag åka hem. Liksom. Ja. Nu är det klart.
Jag är avundsjuk på känslan.
Ja.
hur många hästar har du?
Jag har 3 stycken egna. Jag har mina 2 hopphästar och så har jag en 1,5-åring. Och sen så har jag en 4:e häst som jag rider och tränar och tävlar.
Ah, okay.
Men det är de 3 som jag rider som jag har i mitt stall. Och så går den lilla på lösdrift.
Och det, om det är någon som undrar vad som låter i bakgrunden, om det hörs, jag vet inte om det hörs igenom.
Jo, det hörs lite.
Ja, det är min odågade hund. Han är ute i trädgården och skäller bara. Rakt ut i skogen, rakt ut mot snön.
Ja.
Han bara skäller.
Ja. Han är jättegullig.
Ja, han är jättegullig. Men det är tur för honom att han är jättegullig, ska jag säga. Det är hans smala lycka ibland.
Ja, verkligen.
Han vill äta snö och skälla mot snön. Så ja. Att det är, jag vet inte riktigt varför det blev så. Men han kommer väl in snart här.
Ja.
Ja. Han är gullig. Och jag sa välkommen tillbaka till podden. För att du ska dricka kaffe.
Mm. Vad sa vi? 2019 ja. När vi såg sist.
2019 var du gäst i
podden. Det var liksom innan pandemin.
Ja.
Nej, men vänta. Då måste jag ha varit gäst 2 gånger.
Ja, det kan, nej, är det 3:e gången? Kan det stämma verkligen?
Men ja, det var ju när vi hade släppt en bok, jag och Susanne. Då hade vi ju en intervju på Friends, va? Eller var det på Scandinavium?
Nu ska vi se.
Jag kommer inte ihåg vilket. Man har ju bara sammanhanget och det är ju oftast på en stor tävling.
Ja.
Men ja, kanske.
Eller kanske inte.
För det var ju när du hade släppt en bok.
Johanna Lassnack, 17 december 2019.
Jaha, är det så länge sedan?
Ja.
När släppte du boken?
2019
kanske.
1 eller 2.
Ja, då kanske det är en 3:e
gången. Har vi gjort det 2 gånger? Kanske. Nej, jag vet inte. Det kanske jag som också blandar ihop det helt.
Ja, kanske. Nej, för att vi pratade om, jag vet att vi pratade om att du gjorde listor.
Mm.
Du sa att du var rörig.
Ja.
Och vi var överraskade över att du påstod att du var rörig, för det känns som att du är ordning och reda och prydlig.
Just det.
Men du sa att du var superrörig.
Ja.
Och att du skulle göra listor. Du skulle börja med listor, Rebecka.
Ja, just ja. Det.
Jag har listor.
Ja, bra.
Du har börjat med listor.
Ja, jag har en to-do-list. Och sen har jag en vecka, liksom, måndag, tisdag, onsdag, där jag fyller på allt jag ska göra de dagarna.
Ja,
jag
bra.
Älskar det.
Ja. Fantastiskt. Visst är det skönt? Alltså, man känner att man har koll.
Det är skönt. Det är också skönt om man vaknar på natten, du vet, och kommer på saker. Mm. Då skriver man upp dem och sen kan man släppa det. Liksom.
Ja, exakt. Ja, för går man och bär på det hela tiden så blir det som en mental stress och så måste man hålla det i huvudet hela tiden. Får man ner det på papper så kan man bara släppa det och fokusera på att sova exempelvis.
Exakt.
Eller göra något
exakt.
Annat som man gör.
Nej, för annars så tänker jag också att när jag vaknar på morgonen så bara, just det, vad var det jag tänkte på? Mm. Och då blir det en stress i sig att man har glömt bort vad det var man låg och tänkte på där på natten när man vaknade.
Exakt.
Man så pratade om att ni är lika, att ni var lika då i alla fall så att vidare att ni vill rida fint och prydligt men rider för långsamt så ni vinner inte.
Nej. Ut i hörnen.
Ut i hörnen. Och rida fint. Och då ställde vi ett ultimatum till dig, Johanna, att om du måste välja mellan att stå högst upp på prispallen men veta mer att du red lite fult eller hamna precis utanför prispallen och det var fint.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad du valde. Men hur väljer du idag?
Om jag skulle gissa vad jag valde då, så tror jag att jag skulle rida ut i hörnen och rida fin. Jag tror att jag valde.
Och komma fyra.
Ja, ja, men det tror jag. Men nu har jag ju fått, alltså sen 2 år tillbaka har jag fått verkligen kämpa på med det här och rida lite fortare och mot klockan och så, och lyckades väldigt bra. Alltså för 2 år sedan hade jag min liksom peak och var placerad i varje tävling och så. Och nu har jag tappat det lite grann, jag har haft några hästar som varit skadade och så jag har inte tävlat på länge och liksom varit i det, men nu är ju målet att komma tillbaka dit, och då vet jag om att det måste nog få se lite rafsigt ut till en början när jag börjar rida på klockan, och jag vill kunna vara snabb, jag vill kunna tävla mycket mer sällan, men gå in och verkligen rida alltså för pris när jag väl rider, inte alla gånger men mer än vad jag har gjort innan. Så jag svarar nog alltså hellre att det ser lite slafsigt ut och att jag kommer högre upp. Just nu i alla fall.
Jag såg på ditt Instagram, jag vet inte om det här kom ut om några veckor då från att vi spelade in det nu, men att du hade tränat för Rolf Göran för inte så länge sedan. Mm. Och han är ju mycket för rida fram.
Ja.
Och få lägga ett högre grundtempo. Och han hade jag var satt ut på läktaren och kollade, han hade 2 dagars kurs i runsten också. Ja. Och då pratade han mycket om att hitta den här utomhusgaloppen fast man rider inomhus.
Ja.
Hur gick det då? Eller fick ni samma?
Vi fick göra samma. Vi skulle rida bom. Jag vet inte hur många meter det var, men vi skulle rida 5 steg till ett litet räcke. Jag vet inte om ni kanske också gjorde det.
Jag vet inte.
Men jag började med att rida 6.
Ja. Perfekt.
Så det var sådär. Men jag har inte heller tränat på det sättet på länge, så att det tog lite tid att komma in i. Men sen så red jag 5 och till slut fick jag faktiskt hålla på 5. Så att jag kom in i det väldigt snabbt. Och hitta den här galoppen som han var ute efter och så. Han vill ju väldigt gärna också att man har den här galoppen och att man tar hand om balansen och vägarna och liksom yttertygen och ytterhjälparna och verkligen är med hästen. Och jag upplever att jag var väldigt nöjd faktiskt när jag kom ut från den träningen, för jag kände att jag hittade mycket snabbare än vad jag hade trott. För annars tar det lite tid för mig att komma igång när det är tränings- och tävlingssäsong och så. Men nej, jag tror att jag har steppat upp där alltså.
Och har du någon tävlingsplan?
Nej, det har jag inte just nu. För att jag har hästar som inte har varit riktigt igång. Och så har jag bara lagt fokus nu på att bygga upp dem och stärka upp dem. Och när jag känner att nu är de redo, då kommer jag anmäla till första tävlingen. Och sen efter det så lägger jag planen ut efter det. Liksom.
Det var ju tävlingar här i helgen som flera stycken som jag känner var på. Och man är ju så jäkla sugen på att liksom komma igång och åka ut. Men samtidigt så det är det ju snö. Det är midvinter.
Ja, ni har ju kaos här.
Alltså jättemycket snö. Och ska man så hålla på och stå och brodda av på någon framhoppning och hålla på och inte veta, kan man lasta av eller du vet.
Mm. Ja, jag är inte sugen. Hur gör ni det här uppe?
Man måste ju bara åka till ställen med dubbla ridhus ju.
Ja.
Och så blir det tajt. Så vill alla eftermäla sig för att man ska få extra mycket tid i ridhuset och rida fram. Alltså det går ju inte.
Smart, gud, det där är inte så jag tänkt på.
Nej. Jo.
Okej, så
man måste alltid eftermäla sig.
Så det är många som sätter det i system?
Ja.
Ja. Okej.
Man startar hellre först då?
Ja.
Ja, för då har man aldrig startat sist, kommer jag ihåg, när jag tävlade. Jag var
jo, för att man, ska, men, för att liksom. man vill ha hela den där halvtimmespausen mellan klasserna. Så då kan man också gå in de sista 5 rider.
Exakt, för annars är det typ max 10 ridhuset eller vad det brukar vara.
Så att,
det är väl smart så. Men
då ska alla göra det.
Nej.
Det går ju inte till sist. Man ser bara fyller på när det närmar sig. Man bara nej. Och topp 8.
Ja. Men då har ni inte kommit igång heller att tävla.
Nej. Det är för, nej. Vi har hållit på förut på ponny och åkt och tävlat när det varit 20 minus och sånt. Men det är för bökigt tycker jag.
Ja. Jag fattar.
Men vänta heller lite grann. Och inte riktigt igång heller där ännu.
Nej, och ni är ju hästar alltid. Ja, men tid precis.
När han ska bara ta det piano ett tag.
Jättefin. Jag såg honom nu för offerträningen. Så du visade, han var jättefin. Jättesatt och trevlig. Ute och har mycket kapacitet. Och som du sa, lite extra blod och försiktig och så.
Ja, verkligen.
Det är kul att följa.
Verkligen.
Men Halle, saknar du tävling?
Nej, men typ inte, får man säga.
Ja, det får man säga. Jag är inte intresserad. När tävlade du sist?
När tävlade jag sist? Kan det ha varit?
Bra fråga.
Typ 1,5 år sedan kanske.
Vad tävlade du då?
2 år sedan kanske. Sundbyholm var nog sist.
Just det.
Var det nog?
Var du ute?
Men vem då?
Kaliber.
Just det.
Tävlade jag sist. Och det är ju, alltså man saknar ju kanske inte egentligen själva tävlandet. Det är roligt att ha mål, tycker jag. Mm. Så att man uppnår. Men det behöver inte vara just tävlingsmål, tycker jag. Utan det kan vara Alltså, jag älskar ju markarbete. Jag önskar så att det fanns en tävlingsform som var markarbete.
Ja.
Alltså, jag hade älskat det. Jag hade varit så bra på det.
Men den här tävlingen som jag red för något år sedan för Jens, som hade, han har ju Jens, vad heter den? Jens Fredrikssons pris tror jag det heter.
Ja, den har bara varit nere i Skåne tror
det
jag.
Det kanske bara var, ja. Men den var jättebra tyckte jag.
Men det kan jag tänka. Det är lite som de har typ i Jönköping också, den här ridskoletävlingen.
Equitation.
Exakt, för du har också så hoppa, trava någon, voltöven och bommar. Och...
Det var så kul att se den tävlingen. Vi var i Jönköping och tittade på den. Det var så kul.
Alltså jättekul. Det skulle jag vilja ha fast för vanliga vuxna människor.
Ja.
Seniorer som man numera är. Det känns också konstigt att man själv är senior. Tycker inte du det? Jag känner mig inte som vuxen ibland. Jag känner mig fortfarande som
men gör man någonsin det? Jag tror aldrig man känner sig vuxen. Gör du det, Gry?
Nej, jo. Eller vadå?
Känner du dig vuxen?
Ibland. Ibland känner jag mig superbarnslig.
Ja.
Det är så konstigt att man bara har en bil och ett hus och ett ansvar. Det är konstigt.
Ja, när jag tittar på mitt barn som jag tittar på sitt barn som är 10 år. Man bara säger nej, det är omöjligt för att jag är inte liksom 10 år äldre. Eller,
nej.
Jag är inte där.
Nej, jag fattar. Nej.
Men, ja, nej. Och sen tror jag att jag tänker att allt har sin tid.
Ja.
Och så har jag inte haft tid att ens tänka på att jag ska sakna tävlinget. Så då har jag bara, det får vara som det är just nu.
Och varför, anledningen till varför du är i Stockholm nu är för att du ska ha föreläsning på vårt stall ikväll.
Mm.
Men det här åker du runt och har, ryttarinspirationsföreläsning.
Ja, jag går inte under ryttarinspiration längre.
Nej.
Gör jag inte. Eller jag har inget emot att man...
Jag förstår det var det stod i mejlet.
Men, ja, men det gör det säkert. Ja. Det gör det helt säkert för att det är många som använder det. Och det är helt okej och jag förknippas gärna med det. Men det är mer att jag kanske inte marknadsför för mig liksom, under ryttarinspiration. Men ja, jag åker runt och har föreläsningar och inte lika mycket längre på grund av tid. Men jag vill ju ha kvar det. Och nu det här året så har jag faktiskt tänkt att jag ska ha lite fler föreläsningar än jag hade de sista åren. För att jag tycker att det är roligt. Och jag känner att det behövs. Och det är väldigt givande att få komma ut till föreningar också. Och få träffa så många olika människor. Och man hänger med på något sätt. Man märker liksom vad det finns för utmaningar. Och ja, man har dialoger med alla som är där. Men också ja, men som dig, ridskolechefer och styrelsemedlemmar. Och så känner man, alltså man känner liksom att man är med på något sätt. Så det är roligt. Så kan jag ha någon i månaden. Ja.
Det tycker jag och det är jätteroligt. Det ska bli jättekul att se och höra ikväll.
Ja.
Och vad är det du fokuserar på? Vad är det du tar upp då när du har dina föreläsningar?
Just nu så pratar jag mycket om, jag tänker igenom vad jag pratar om just nu. Jag pratar mycket om att hitta närvaron med hästarna. Att jag upplever att vi har så otroligt mycket stress när vi kommer till stallet. För många av oss som inte jobbar professionellt med hästar har ju stallet som det sista på dagen, alltså efter jobbet eller efter skolan. Och man har ju varit med om väldigt mycket under en dag när man kommer till stallet. Det har varit mycket beslut att ta, det har varit olika känslor, stress, man har prestationsångest. Alltså det är mycket som man samlar på sig. Och så tar man lätt med sig det in i stallet. Och hästarna läser ju av oss otroligt mycket. Det är inte så att vi ska gå och sparka på en boll, utan vi ska faktiskt liksom prata med ett djur och försöka ha en kommunikation med ett djur som är otroligt känsligt. Och då kräver det att vi är väldigt påkopplade, vi är närvarande och att vi inte är i massa känslor. Och då pratar jag mycket om det, hur man kan hitta det här. Koppla bort det som har varit och koppla på innan man går in i stallet. Och så pratar jag mycket om prestationsångest. Det är många som kommer till stallet och sin ridlektion eller till sin, om man så går på ridskola eller man har en egen häst och ska hoppa upp på det här passet och rida det här passet, så har man oftast en bild i huvudet av hur man vill att någonting ska vara. Alltså man tänker att idag vill jag att de här bytena ska sitta för att det ska vara bra, eller idag vill jag att det går lika bra som det gjorde förra veckan. Så man är hela tiden lite framåt i tanken eller lite bakåt. Och då missar man också att vara här och nu. Och då upplever jag att man förlorar en stor del av sin ryttarkänsla. För det som gör oss till bra ryttare är ju att vi är närvarande och har förmågan att känna in vad säger hästen till oss just nu. Vilka frågor behöver jag ställa? Hur svarar hästen? Men om vi sitter och tänker på att någonting inte är bra nog eller det måste vara på ett visst sätt, så missar vi ju hur saker och ting faktiskt är. Och då pratar jag mycket om att försöka ha ett så här öppet mindset kring sitt pass. Att inte lägga någon värdering i hur det kommer gå eller hur det bör gå, utan mer bara så här, okej, jag känner att min häst hänger lite i högertygen. Absolut, det kanske han inte gjorde igår, eller det önskar jag inte att han gjorde, men varför gör han det då? Hur kan jag med min erfarenhet och min förmåga lösa det? Och då är det kanske många som ibland hamnar så att jag vet inte hur jag ska göra, jag har ingen aning, och så stannar man där. Men istället bara så att jag kanske inte vet, men låt mig försöka. Så vad händer om jag rör lite i högerhanden? Händer någonting då? Ja, okej, någonting kanske hände, min häst började tugga på bettet. Ja, men bra, någonting hände. Hänger han fortfarande i högertygen? Ja, det gör han. Ja, okej. Men vad händer då om jag försöker liksom ta lite mer kontakt på vänstertygen? Använda liksom min högerskänkel för att få lite mer kontakt i vänster. Vad händer då? Bara vara nyfiken på det. Ja, men nu känner jag att han tar lite mer kontakt i vänster och släpper lite i höger. Ja, men vad bra. Ja, men jag hänger fortfarande i högertygen. Okej, men är då 100% uppkopplad så kanske jag märker att nej, men nu när jag ser i spegeln eller sitter där och känner att min häst kanske inte går rakt, han kanske inte spårar. Jag känner kanske att vänster bak är lite utanför kroppen. Okej, men då har jag hört någonstans att man ska flytta framdelen framför bakdelen. Ja, men testa att flytta in höger.
Men låta sig själv laborera lite, ja, när man rider. Att man behöver, ja, inte tänka att man ska ha facit, och har man inte facit så är man sämst.
Exakt. Ja. Och bara så här, vara nöjd med det här lilla som kommer och vara öppen för det. Och tänka att, som du sagt, man ska inte ha hela bilden.
Nej.
Så det pratar jag mycket om.
Det är bra. Jag vet, ja, alltså, man vet ju själv att det är svårt, för man hakar ju oftast kanske upp sig då på att den inte flyttar för högerskänken som man vill, mm, eller den skjuter in det där bakben. Alltså att det blir bara att man tänker på felet än, ja, på så här, hur ska jag göra för att det ska kännas bättre. Mm. Så det tror jag är jättebra.
Mm. Och tillåta sig själv att testa sig fram.
Exakt. Mm. För jag tror också så här, det finns inte ett svar. Det är som jag brukar säga i stallet, om man frågar en, så här, hur ska jag göra när jag kretsar hoven? Då kommer du få 10 olika svar om du frågar 10 olika människor. Och så är det, alla hästar är också olika.
Ja.
Hur verkligen man ska liksom lösa det. Vissa kanske behöver lite mer kontakt, andra lite mindre.
Exakt,
kontakt.
Alltså, precis.
Så här, så att alla är ju så individuella.
Precis, och våga testa det. Våga, exakt, ta lite mer kontakt, eller våga ha lite mer ben, eller lite mindre ben. Alltså bara gör någonting 100%, för du märker du, okej, det blev bättre, jättebra, då fortsätter jag. Eller det blir sämre, okej, jättebra, då ändrar jag. Ja. Men ofta kanske man inte vågar, för att man har ju väldigt mycket respekt för sin häst också. Och jag hör många säga att man är väldigt rädd för att det ska bli fel, eller att man ska göra fel, eller man ska förstöra sin häst. Och jag brukar verkligen försöka säga så att jag lovar dig att du kommer aldrig förstöra din häst om du är lyhörd för vad hästen säger till dig. Mm. Alltså är du ignorant och bara är uppe i ditt huvud och tycker att någonting ska vara som det ska vara i ditt huvud, och så blir du arg när det inte funkar, då är risken väldigt hög att det blir fel och att hästen tar illa vid sig. Men om du testar att göra någonting 100%, är ödmjuk för att det kan bli fel, och märker när det blir det, gå tillbaka, ändrar, eller fråga någon, fråga din tränare, så kommer du aldrig hamna där. Så våga testa, för det är också det som utvecklar vår känsla. När man gör för mycket och inser det, eller man gör för lite. Sen i våra tränare är helt fantastiska, för de kan ju säga till oss att man har lite mer ytterskänkel eller mer innerskänkel eller så. Men de kan ju inte lära oss rytta känsla. Sen måste vi ju få möjlighet att liksom skapa själv. Mm. Så det är viktigt. Och så pratar mycket om att hantera motgångar och hantera fokuset, kunna komma tillbaka till det. Pratar mycket om sociala medier, alltså jämförelse, alltifrån jämförelse på Instagram till jämförelse i stallgången och på ridlektionen.
Där känns det också som att man blir influerad. Det kan jag känna ibland, att så här, om man ser saker på Instagram, mm, där får man också en bild av hur man kanske vill att det ska se ut.
Ja.
Alltså både... Alltså jag kan tänka mig både... Jag har börjat köra hyroxträning.
Vad är det för något?
Hyroxträning.
Vad är det?
Tycker jag är jättekul. Då ska man springa en kilometer och sen ska man köra rodd och så ska man köra... Ja, så det är lite... Man ska putta en grej framför sig och man ska dra. Och,
ja.
Jag tycker det är jättekul. Men och då har jag också, ser ju jag hur andra gör och så tänker jag att så här... Så där vill jag också göra. Och så provar man och man bara, okej, jag kan absolut inte springa en kilometer. Jag orkar inte putta så mycket kilo som de här gör. Men då får man ju så här börja liksom, okej, men då får jag ju börja med 400 meter och så får man ju öka upp.
Du menar att man använder Instagram och sånt som inspiration snarare än som ett ouppnåeligt mål?
Ja, eller jag tror att man ser så mycket bra saker och då, ja, tänker man att så här... Kanske att så här, varför ser det inte ut så där när jag gör det?
Ja.
Eller så där vill jag att det ska se ut. Och då blir man istället missnöjd,
ja,
när man inte uppnår det.
Ja.
Eller kanske så där vill jag se ut. Eller, alltså det kan ju vara många olika saker man blir influerad av.
Ja.
Och istället att se det som en liksom, inspirationskälla. Mm. Att det blir ett misslyckande istället. Eller?
Ja, ja, men 100%. Alltså verkligen. Ofta sitter man kanske där på Instagram också en timme innan man ska... gå, ja, på sin egen
eller vad det nu är.
Ja, men exakt. Och så ser man så Nu har ju inte Carl Skyland längre, men så dyker han upp där på Skyland och tänker man att men så där vill jag att jag ska se ut när jag rider.
Alltså, har ni sett hans Carl Hedin? Mm. Sett hans nya häst?
Den bruna?
Han har precis köpt en ny skimmel. Den är gigantisk.
Jaha. Alltså, inte pods. Alltså, nej. Är ju stor.
Nej. Eller liksom. Ja. Den här är ännu större.
Okay.
Den är jättestor.
Han kom precis, tror jag. Nej, men det är en jättebra poäng. Och det är nästan så att man sätter ouppnåeliga mål för sig själv innan man ens påbörjade. För att man kan ju heller inte utgå ifrån att det ska se likadant ut när jag rider som när du rider. Alltså så kolla på Malin och Peder och Roffe. Liksom. De är ju tre fantastiska ryttare med liknande resultat som är skitduktiga. De rider ju på helt olika sätt. Och så drar vi in Henka i det också. Så har vi fyra personer helt plötsligt.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och jag tänker att skulle Malin börja ge sig på och försöka rida som Roffe, då hade hon ju förlorat sin egna liksom, förmåga att rida så bra som hon kan i strävan efter att bli som honom. Och då hade hon ju absolut inte kunnat vara så bra som hon är. Och det tycker jag är viktigt att ta med sig, att man måste kunna utgå från sig själv och göra så bra man kan. Och det hör man ju oftast folk säga, liksom, att utgå från dig själv och tävla med dig själv. Men om man verkligen tittar på det, så det är klart att det är det enda jag kan göra. Jag kan ju inte jämföra mig med dig, Gry, eller med dig, Rebecka. Liksom. Alltså, jag kommer aldrig bli som er, eller se ut som er, eller alltså, vara lika duktiga som ni är på era specialområden. Och det är ju helt fint, men jag har ju mina specialområden och jag ska ju vara stolt över det. Och som du säger, att man gärna vill liksom ändra sig. Alltså, ni pratar mycket ungdom, att man vill ändra sitt utseende, man vill ändra alltså, sitt sätt att vara för att kanske passa in. Men då brukar jag tänka så här, att så som vi är födda, alltså med den här kroppen som jag har och så som jag ser ut med mina egenskaper, finns ju ingen i världen som är som mig. Alltså jag är 100% unik. Vi alla är 100% unika. Så om jag ändrar på mig, men jag kommer ju antagligen bli unik då också. Men om jag redan är unik från början, då kan jag lika bra alltså vara mig själv från början och bara äga de egenskaperna jag har och bara vara okej med det. Att så här, vissa saker är jag skitbra på, vissa saker är jag extra nöjd med, andra saker tycker jag är lite svårare eller så. Och så får jag jobba med de bitarna. För jag tror att är man inte liksom nöjd, det här kämpar jag med alltså hela tiden också. Att vara verkligen i strävan för att bli bättre och ha bättre och mer och så. För det är ju bara helt naturligt att vilja det. Så måste man fastän jobba på att vara tacksam för det man har också.
Mm.
Alltså så, för annars kommer man aldrig bli tacksam för en till häst eller för något annat alltså, som man får. Om inte man kan ens vara tacksam för det man har nu.
Mm.
Så det ligger ju mycket i det egna arbetet. Liksom.
Det tror jag också. Och att man älskar sig själv. Sen behöver man inte älska varje del av sig själv. Alltså, men så är det ju. Det kommer jag ihåg när man var ung. Att då, det är ju ändå liksom, när man hittar sig själv och vem är jag. Och, men så får man höra någon kommentar typ att vad stora fötter du har eller kort hår du har. Eller, men, du vet så. Och då blir man, det blir ju en grej. Så det där är också mycket man får jobba med liksom, hela tiden. Jag tror att det är viktigt att man börjar liksom, med sig själv och att man älskar sig själv innan man ens kan vara bra för andra.
Ja, och acceptera vissa delar.
Exakt.
Alltså vissa saker kanske man aldrig kommer känna så här wow, men att bara acceptera att det så här är och vara okej med det och liksom äga det.
Och det tänker jag också försöka säga till mina barn så här, om de säger någonting om deras kropp, då försöker jag också alltid så här, fast gud, jag är så glad att jag har två ben som kan jag kan springa med, jag kan sparka fotboll med, jag kan spela brännboll eller jag kan rita med, men du vet, så bara att man försöker hitta alla bra saker som man kan göra.
Ja.
Och att man är tacksam för det.
När vi träffades då 2019, då var du mitt i en kurs att bli, det var en coachkurs, en ledarskapskurs. Du gick någon utbildning för du skulle bli i coachning.
2019.
Ja, det är det där med tidsspannet.
Sist vi såg.
Det gjorde jag 2015.
Jaha.
Var det kanske någon mindre kurs?
Ja, säkert.
Jag är lite så här mini hela tiden.
Man ska alltid gå. Man ska alltid.
Men det var med mental coach. Pratade vi inte mycket om det då?
Ja, skitsamma. Du gick någon kurs då i alla fall. Du, alltså, du jobbade ju för fullt som det också, men gick någon kurs i alla fall. Det jag ville fråga var, hur jobbar du med det idag?
Väldigt mycket. En mestadel skulle jag säga. Det är ju 90% av det jag gör. Är ju
hur ser upplägget ut då?
Det är jätteenskilt beroende på eller individuellt beroende på liksom vem och hur och så. Men de klienterna jag har idag jobbar jag med digitalt. Och det är, jag tycker det är viktigt att prata om att det är, man tänker att det kanske är en typ av person som kommer att ta hjälp, men det är verkligen vem som helst. Alltså det är alla åldrar, alla grenar, alla discipliner. Den yngsta jag har är 13 år, hon fyller 13 i år. Den äldsta jag har är en man som har fyllt 80, som har förlorat sin älskade liksom för ett år sedan snart. Och det är uteslutande sport som jag jobbar med, uteslutande ridsport, men också några i andra sporter och några som inte håller på med sport alls då.
För jag har en kompis vars son spelar hockey, målvakt och är junior då, eller 16, men jätteduktig.
Ja.
Också, och han har någon sån där då jag kan ingenting, alltså någon domar coach, någon sån mental coach som ringer och peppar och utvärderar efter matchen och hjälper till att plocka upp humöret när det inte har gått, du vet, och hjälper den att fokusera rätt och sånt. Ja. Och jag tänker att det är typ något liknande du gör då, eller fast i ridning, eller?
Ja, jag vet inte om det är, liksom, är det laget som har den här.
Nej, jag tror att det är de privat.
Ja. Jag är ju inte den som egentligen är där för att liksom eller så här, jag är aldrig den som driver på min klients utveckling, utan det är den som gör det själv, och jag är där, är den personen där 100% så är det 100%, är de där 30% så är det 30%, för det styrs alltid av individen, men jag är egentligen där för att utveckla dem på det sättet som de vill utveckla sig själva. Alltså vissa kommer till mig och kanske är på en plats i livet där saker och ting går ganska bra, men de vill att det ska gå ännu bättre. Jag har klienter som är på en väldigt djup och mörk plats där man är på väg att ge upp liksom. Och vägen dit liksom upp igen till att vilja komma tillbaka till tävlingsbanan eller våga hoppa upp på en häst igen eller sådär, jobbar jag jättemycket med. Finns de som ganska trygga i sig själva och har det hur lätt som helst i stallet och på träning, men just när det kommer till tävlingsbiten har svårt med nervositet eller prestationsångest. Så det är verkligen, alltså det är verkligen jätteindividuellt. Men mitt jobb är ju att vara med på vägen och hjälpa dem att bli den versionen de vill bli liksom, av sig själva. Så att jag kommer aldrig in och styr och säger att vi borde göra det här eller du borde göra så här, utan jag är ju liksom ett bollplank och finns där på vägen.
Det kanske man, ibland känner jag mig lite ensam i min roll. Eftersom att jag är ju ansvarig för hela verksamheten. Mm. Nu har jag min mamma som har gjort samma sak som jag kan bolla mycket, mycket med. Men ibland är det också bra att ha andra.
Ja.
Alltså jag tycker min mamma är fantastisk och hon är en stor förebild för mig. Mm. Men man behöver också ibland gå lite utanför sin...
Ja.
Hon är min comfort zone. Liksom. Mm. Ibland måste man gå utanför den också.
Ja.
Och då skulle man vilja ha en sån.
Mm.
Jag har ju några andra ridskolechefer i Stockholm som jag också känner så här, som jag kan ringa till och bolla med om det är saker som jag... Men du vet, som man inte kanske kan ta med en anställd. Eller liksom, och då har jag ingen annan att bolla med riktigt.
Nej, det är väldigt utvecklande.
På mitt jobb liksom.
Ja.
Och det kan jag känna ibland att jag saknar. Att jag saknar liksom mer folk runt omkring mig som har mer erfarenhet än mig och som man faktiskt liksom kan bolla.
Ja, det bolla kan jag förstå. Med. Och också någon som är objektiv.
Exakt.
Det är väldigt skönt. Och någon som inte är familj framförallt. Och så. Och som inte lägger någon personlig värdering i det du gör eller så. Som kanske en kompis kan göra eller en mamma eller så.
Och så inte känner alla andra på platsen. Alltså förstår du? Alltså
så här,
det blir
exakt.
En helt utomstående person som inte lägger några egna värderingar i någonting egentligen, utan kan se
och våga utmana det också lite grann.
Ja, det är också läskigt. Men
absolut.
Jag jobbar för det hela tiden.
Ja, det är fantastiskt. Alltså, det är ett otroligt jobb. Alltså, man är med om så mycket. Alltså, och man lär sig...
Det måste vara ganska givande för dig också, tänker jag. Eller?
Det är det verkligen. Alltså, jag lär mig så mycket både om människor och om mig själv hela tiden. Alltså, i mötet med andra. Och det önskar jag. Jag brukar säga det att jag önskar att alla som håller på med ridsport fick sitta i min stol eller någon som jobbar med det. Jag gör stol bara så här en dag. För då hade man väldigt snabbt insett att shit, var man inte ensam om sina tankar eller sina känslor. För det upplever jag är en stor grej, att många tror att de är väldigt ensamma om att tvivla på sig själva och bara det här när man står i stallet och putsar eller man står och mockar med stallkompisen. Man kanske inte har de här tuffa samtalen att man vågar dela med sig av att jag känner mig orolig inför dagens hoppträning för jag är rädd att tränaren kommer höja till över en meter. Eller igår när jag sa att jag inte ville följa med och rida ut, så var inte det för att jag inte ville, utan det var för att jag inte vågade. Alltså man känner sig oftast ensam, och jag tror att att bara liksom få höra att man inte är det är viktigt. För när man tror att man är ensam så blir nästan ens problem och utmaningar ännu starkare. För att man tänker att man borde kanske inte känna så här och jag är ensamast om det. Så jag försöker förmedla det också mycket på mina föreläsningar, att vi alla har de här tankarna och känslorna. Och,
jag tror att det är jätteviktigt allt du säger nu. Jag tror att det är superviktigt för folk att få höra på alla olika nivåer.
Ja.
Ja. Jag ber om ursäkt för snarket, det är Bosse. Han låter så här hela nätterna faktiskt.
Vi får se hur många som har liksom somnat.
Jag skulle precis säga, det är lite sövande.
Inte när jag gör det på nätterna. Jag brukar leka att han är en katt. För katt som spinner är mer harmoniskt än en hund som snarkar. Så jag brukar låtsas att det är kattspinn.
Sant.
Men det är alltså inte klokt. Han ska också ligga sked med mig på nätterna. Men ja, han är gullig.
Ja, det är han faktiskt.
Ja.
Det var någonting jag skulle fråga när du sa. Jo, nej, men det var det jag skulle säga. Vi ska inte prata så länge till, för alla ska på olika håll och kanter. Men vi pratade om det precis innan vi slog på här. När du sa att man känner sig ensam och saker man ställs inför. Du har ju ditt företag med det du håller på med. Du har ju ditt med stallet. Och att du sa att du hinner knappt rida någonting. Eller alltså man gör så mycket annat. Det är så mycket annat att göra hela tiden. Och det är väl även för dig, kan jag tänka mig, förutom att rida och ta hand om hästarna. Mm. Också när man har eget företag. Mm. Och jag har ju jobbat på radion. Och det är som det är med det. Sen så har jag ju delägare ett smyckesmärke. Mm. Så vi håller på att sälja smycken. Och det är också så här grejer som man inte tänker på att det kommer med det.
Mm.
Alltså allt från... Ja, någon måste också gå och posta de här smyckena nu.
Mm.
Alltså vi är så här, och ska vi ha en låda eller ska vi ha en påse?
Mm.
Okej, lådorna var lite tråkiga. Vi kanske borde byta till påsar. Okej, men är påsarna... Du vet, att det är så mycket beslut som man...
Ja.
Eller som nu, det var en tjej som hade köpt ett jättefint halsband av oss. Och så visade att det sista som vi hade av det var hemma hos mig. Det låg här. Så jag bara, nu måste jag på... Då var det fel kedja. Jag bara, det här är inte den länken som hon ska ha. Det här är en annan länk. Jag bara, du vet, och innan, och så får jag dåligt, jag tänkte på henne i flera dagar. Jag bara, måste höra av mig till henne.
Mm.
Så att då till sist så ringde jag. Hon svarade inte, för hon har inte mitt nummer. Så, hon, ja. Så jag smsade till sist och bara, hej, jag vill bara säga att jag har halsbandet, men det är fel kedja. Jag väntar på rätt kedja, det kommer om några dagar. Vill du ha halsbandet med fel kedja eller ska du vänta? Nej, hon ville vänta.
Mm.
Och sen så till sist kom kedjan. Då kunde jag inte byta kedja här, för den gick inte igen. Du vet. Då står jag helt plötsligt med en kedja jag ska försöka få igenom. Jag bara, det går inte. Så för de andra två tjejerna som jag har smyckesmärkt, de är ju guld- och silversmed.
Ja.
Så de kan ju lösa. Men de var utomlands, för de var i Thailand som alla andra. Så jag bara, du vet, och Frans, så här, posta det till Caroline som vi har bolaget med. Jag bara, du måste byta den här kedjan. Och så smsar han, jag bara, den är på gång.
Ja.
Och sen så smsar Caroline och bara, den har inte kommit på posten. Jag bara, jag dör nu. Jag bara, om den här är borta på posten, jag bara, det får inte ske nu när vi har hållit på och pushar det här. Vad jag försöker säga på ett väldigt krångligt sätt är att det löste sig med halsbandet. Men det jag försöker säga är bara så att saker som man håller på med, det är så mycket, alltså så många saker som kommer med. Oavsett också med hästar. Det är så mycket mer än att rida. Det är så mycket mer än att sköta personalfrågor i stallet. Jag kan tänka mig dig med föreläsningar. Det är så mycket mer, alltså bara så här, boka biljet. Alltså det är så mycket annat som man ska hinna med att göra också.
Mm.
Vad jag ville komma med det här vet jag inte.
Nej, hur löser vi det här? Nej, men jag håller med dig. Alltså så. Och jag, alltså det här, jag tycker den historien med kedjan är så himla målande, för att när man tänker då att man ska starta ett företag så kanske man ser att alla andra har gjort det och det verkar utåt sett så smooth att allting bara funkar.
Ja, när man tänker så här, men jag vill ha en kiosk eller jag vill öppna en bar.
Ja.
Man bara, gud vad mysigt att ha en bar. Ja. Kan folk komma in och ta en drink och kasta och blanda drinkar? Man bara, jo, men tomglas, returpack, städfirma, kvittorulle, tillstånd, alltså sånt där som kommer till som man inte tänker på.
Mm.
Ja, förlåt, nu avbröt jag
igen. Nej, absolut. Men det där är ju företagande. Alltså så, och det tänker jag, om man skulle vända på det, de som sitter ute och vill förverkliga sina idéer eller starta företag, det är så det är. Det kommer komma hela tiden problem och utmaningar, men det innebär ju inte att liksom det man håller på med är fel eller att det inte är så, utan det är bara, man måste bara ha inställningen att lösa det liksom. Men det vill jag bara säga där, att jag håller med dig helt. Det är hela tiden saker. Men jag försöker liksom checka in lite. I och med att jag är egen så kan jag ju bestämma väldigt mycket över min tid. Och det har tagit jättelång tid och jag är ju fortfarande i det. Alltså jag är ju inte klar, verkligen inte. Men att säga, okej, de här dagarna jag har coachning, de här dagarna jag åker träna själv, de här tiderna har jag mail, här svarar jag på sms, för jag har ju väldigt mycket kontakt med mina klienter på sms så de kan alltid höra av sig. Och jag, när jag får ett sms klockan 13, då kan jag inte liksom svara 13.05, jag hinner inte det, för då kanske jag sitter på en häst, utan då har jag mina kontorstider och det har hjälpt mig jättemycket. För det är så här, okej, om någonting är akut och det måste lösas, då gör jag det såklart. Men ett mejl behöver inte svaras på samma dag. Det kan svaras på dagen efter till jag har liksom kontorstid nästa gång. Och bara kunna släppa det. Det har varit jobbigt för mig. För att man vill göra allting. Man vill ju prestera hela tiden.
Det fick liksom. Jag med mig från Förrädarna. Jag var med i Förrädarna och då var man borta en vecka.
Jag vill berömma dig för din medverkan. Alltså, det var helt fantastiskt.
Ja, tack.
Verkligen.
Det var kul. Alltså,
så äkta. Ja.
Men man hade då inte telefonen på en vecka.
Ja, hur alls. Kändes det?
Alls. Det var jätteskönt och mycket lättare än vad jag trodde. Jag ville ju hela tiden kolla hästarna. Om man, du vet, eller kolla så att allting gick bra. Och det var någonting med någon veterinärfråga. Du vet, man ville så här få svar på grejer, men, och det är som det är. Det gick inte. Men jag kom på att man behöver inte alltid kolla nyheterna.
Nej.
Eller svara på sms.
Nej.
Eller kolla vädret. Eller kolla vinden. Eller kolla, alltså det är så lätt hänt att man hela tiden måste kolla någonting.
Mm.
Och det var det jag fick. Nu har jag ramlat tillbaka lite grann, men när jag precis kom därifrån, det var så skönt att man kan bara så, imorgon kolla mejlen.
Mm.
Det kommer trilla in mejl ikväll, men de tar jag imorgon, som du säger. Bara för att ni mejlar mig betyder inte att jag måste svara.
Nej, exakt.
Och absolut inte nu.
Nej.
Alltså jag är en sån här som också kan klockan 21.30 på kvällen komma på att jag måste mejla och fråga det här. Och så slänger man iväg ett mejl. Men jag tänker att det får ju de ta imorgon.
Ja.
Då blir jag skitstressad om man får svar 22.05.
Ja.
Han bara, nej, du behöver inte svara nu. Alltså, jag mejlade, men det där är också en...
Men där får man bara ta ansvar för sig själv.
Exakt.
Ja, alltså det är verkligen så. Ja. Alla har ansvar för sig själv. Och jag tror att det är jätteviktigt som du säger där att man inte behöver göra det direkt. Alltså verkligen, för du håller ju på att checka middag med familjen eller du kanske behöver bara en timme att varva ner innan du ska gå och lägga dig eller vad du nu än håller på med, det har ingen betydelse. Men att alltså, göra det man gör 100%.
Ja.
Det är väldigt sällan vi gör det idag. Ofta så när vi äter kollar vi på tv eller vi sitter och scrollar på telefonen. Alltså man gör ju saker och ting samtidigt. Så att träna sig på att göra en sak och gör den 100.
Jag sitter nu medan vi pratar med telefonen för jag kollar, jag har sms-konversation med Nicky för hon ska, för första gången hon har klagat, hon har haft ont i ryggen så länge så hon ska gå på massage eller gå till en kiropraktor och det, hon har aldrig varit där så hon bara, hon hade tänkt att jag skulle vara där också men det kommer inte vara för det är om en kvart. Så hon bara, hallå! Så därför att hon har svarat nu.
Ja.
Så det är så kul att jag sitter precis och gör det vi säger att man inte ska göra.
Sitter
jag tänker samtidigt. På notiser.
Ja.
Har du notiser?
Nej, jag har inte det. Det är så, jo, jag har på sms har jag och på WhatsApp har jag, men inte mail, Instagram, Facebook, alltså sånt, ingenting.
Nej, för det
har ni det?
Nej, inte jag heller. Alltså bara sms.
Yeah.
Och alla såna där grupper jag vet att det pingas i mycket, de sätter jag också på så här tyst, så att jag måste aktivt gå in i den gruppen för att se. Liksom. Nej, för jag är ändå imponerad av folk som kan ha det utan att bli stressad. Men det kanske också har att man vill vara tillgänglig hela tiden. Och jag känner typ ett ansvar att svara om jag har tittat. Det är som att de vet att jag har sett. Att jag känner mig dum om jag inte svarar. Du. Som att de bara, hallå, jag vet att du har sett. Varför svarar du inte?
Ja. Men, det är därför Messenger är så elakt. För den visar att man har läst.
Exakt.
Det gillar inte det. Ja,
ja då står det läst under.
Typ. Fast du inte har det.
Ja, är det för att man har tittat på att man har meddelandet?
Ja, okay. Typ. Ja, men du kan bara gå och oläsa det ju.
På Messenger kan jag göra det?
Ja.
Bra.
Ja, det kanske man kan. Det visste inte jag.
Vi gör alltid om jag måste läsa, om jag läser någonting och känner så här, okej, det här, jag trodde jag skulle hinna svara, men det var mer omfattande än jag tänkt. Nej, jag hinner inte svara, då lägger jag alltid det som är oläst.
Ah, okay.
Tills nästa gång.
Ja, men det där är man behöver träna på att inte vara online hela tiden, alltså att man inte är anträffbar jämt.
Ja. Ja, gud, annars hade det inte gått för mig överhuvudtaget. Alltså. Jag hamnade ju, efter min pappa gick bort så hade jag ju, alltså det satt kanske 4 år för mig att bli normal igen, liksom, och det är 6 år sedan snart. Och då hamnade jag fick PTSD och det var en jättetrauma för mig, så att hela min hjärna, den bara liksom helt checkade ut. Så att man kan tänka sig att jag blev typ som alltså utbränd i hjärnan och nästan, för jag har varit utbränd en gång för många, många år sedan, men det var nästan ännu mer. Så att minsta lilla stress blev över, alltså det blev liksom gånger 100 liksom. Så att jag blev ju tvungen att lägga ifrån mig saker eller planera in, alltså supernoga med det och kunna säga nej exempelvis och och sådana saker, och inte jobba. Jag kunde inte jobba 5 dagar i veckan heller, utan jag sa okej, jag kanske jobbar de här 2 dagarna och sen gör jag med coachningen, så den här dagen gör jag föreläsning och här kanske jag har fått ha 2 dagar bara helt lugnt liksom. Och sen har det fått bli mer och mer och mer i takt med att jag har orkat det. Men det har varit en gåva för mig verkligen, för att det går att göra så. Man är ju verkligen bossen själv över sitt liv, och även om man kan ibland tänka så här, men det går inte för att alla kräver det här av mig och det här måste jag hinna, så här, ja. Men om man känner sig otillräcklig så är det oftast för att man är det. Alltså man kan ha för mycket att göra. Alltså förstår du hur jag menar? Man kanske har för mycket att göra om man känner sig otillräcklig. Ja, och att man kanske kan påverka det mer än vad man tror. För ibland säger man, jag kan inte påverka det här för det går inte. Fast det gör det. Om det hade varit en akut situation nu och du bara hade varit tvungen av olika anledningar, då hade du löst det. Så nej. Jag vet inte vad jag ville komma med det, men att jag tror att det satte mig jag blev väldigt trygg i att kunna styra upp saker och ting, för jag vet att även nu ligger det ju väldigt nära hos mig, inte så nära, men jag vet att jag kan inte köra på, för då vet jag att jag kommer komma tillbaka dit. Och ibland kanske man måste vara med om något sånt för att liksom dra i bromsen liksom, tror jag.
Ja, och det kanske är, för jag vet att det är många idag som också tycker att det är svårt med skolan. Alltså att jag upplever att man får prestationsångest eller att det blir en för stor press liksom, som gör att det blir säkert samma sak, för att det blir så här, det går inte. Alltså de kan inte gå till skolan alls då.
Nej.
Att det vänder sig liksom helt
ja.
Åt det hållet.
Ja.
Och det är ändå kanske lite så att det blir för mycket. Och då vet man inte liksom vad man ska bena i. Vad ska man, alltså hur...
man blir handlingsförlamad.
Ja, exakt.
Ja, för det blir övermäktigt.
Och det kan jag tänka mig bli samma som om man blir utbränd. Att det blir samma ja. Sak. Att man, allt blir för mycket. Och då vet man inte ens vart man ska liksom börja. Eller liksom, varenda liten grej blir för stor. Liksom.
Ja. Men jag läste en quote häromdagen. Jag gillar quotes för jag tycker att vissa är väldigt så här sägande och det är bra att gå tillbaka till. Men att hellre göra liksom någonting i 10 minuter liksom, än att gå i typ 10 dagar och tänka på det, att du ska göra det. Alltså ibland bara gör någonting litet än att tänka att när jag väl gör något så måste jag göra det 100%. För det är oftast det, vi är ju väldigt högpresterande, och speciellt vi som håller på med hästar, att då ska man göra något, gör man det 100%. Alltså så. Och absolut, men ibland så räcker det att göra en liten sak. För det gör ju också att man får en känsla av att man har klarat någonting och man är på väg, och det föder motivation. Det föder också lite en känsla av att man har liksom betat av en del istället för att gå och tänka på att jag borde. Och det tror jag liksom hela jag borde-grejen, alltså när det kommer till allt, alltså det är döden för oss. Så här, jag borde träffa mina vänner mer, eller jag borde se ut på det här sättet, eller jag borde prestera mer, eller jag borde fixa det här. Alltså så här, borde, vem säger att man borde? Alltså, så då går man ju hela tiden och känner sig otillräcklig för att man borde. Så istället bara säga, okay, men vad är viktigt? Okej, jag vill kunna träffa mina vänner mer, jag vill verkligen kunna det. Okej, men hur ska jag lösa det och på vilket sätt? Så att man har liksom en handlingsplan för det. Okej, jag kanske behöver sätta på riktigt ett larm varje måndag att skicka sms till mina vänner. Typ om det nu är svårt för mig och jag vill det. Eller avsätta tid, eller ja, liksom försöka vara handlingskraftig. Mm. Fast på liksom en mindre skala, tror jag. Eller det har hjälpt mig jättemycket.
Ja, man behöver inte åka bort på en weekendresa. Det räcker med att prata i telefon 4 minuter.
Exakt.
Samma åtminstone när det hörts där.
Ja.
Ja, det var också någon. Jag lyssnade på någon podd om någon som sa att alla... eller om hon hade tagit bort sina sociala medier och ringt sina vänner istället.
Okej.
Okay, och då var det någon så här, men gud, vart har du varit? Jag har inte sett dig på jättelänge.
Yeah.
Vadå, jag har varit här hela tiden. Du har inte lagt upp någonting på Instagram.
Exakt.
Okej, ni umgås med mig via mitt Instagram. Alltså, du vet.
Ja, men det är min mamma. Alltså, min mamma kan ringa mig när jag inte lagt upp någonting på en dag. Vad är det? Ja, men det är ju så.
Ja, att man glömmer. Sen kan jag tycka att det är fint också att man kan dela med sig av sitt liv om man vill och så.
Ja.
Men att man tappar ändå den kontakten med folk. Att man så här, ringer inte längre. Liksom. Och det som är på Instagram är ju inte sant. Om nu mina vänner skulle umgås med mig på Instagram skulle de säkert tro att livet är tipptopp hela tiden.
Exakt.
Och det är det ju inte. Liksom.
Nej, det är en jättebra poäng. Och den, om man då är en person som lägger ut mycket och ens vänner följer en där, då blir det ju att om de liksom förlitar sig på att få all informationen eller så att man ser vad jag gör hela tiden, då får jag ju aldrig frågan så här, hur är det eller vad gjorde du igår eller sådär. Och det är ju bara det här att bli sedd, att någon bryr sig, det är ju en jätteviktig del. Ja. Och det är ju lätt att man tappar den.
Ja.
För att, ja. Nej, så jag, nej. Bra input.
Ja, men jag tror det. Sen, ja, nej, jag vet inte heller vad jag ville komma med det, men
nej.
Jag tror att det är viktigt att man ringer varandra.
Ja.
Och då som du säger, att då får man ju sätta ett larm. Men ja, jag började med listor. Efter vårt förra möte så började jag med listor. Ja. I anteckningar i telefonen. Och jag har ju liksom lärt mig nu att jag tycker att det är otroligt tillfredsställande när jag bockar för.
Ja.
När man liksom bockar för de här små rutorna med grejerna man ska göra den dagen. Eller så har jag en lång to-do-list där jag bara fyller på saker jag kommer på. Liksom.
Ja.
Det är ju så härligt när man liksom bockar för saker så att den blir mindre. Eller ja. När jag har gjort det här som jag skulle göra idag.
Ja.
Hur ser, ditt, hur ser din hästplan ut för våren och sommaren? Vad har du för mål?
Målet är nu att hålla dem liksom friska, kunna tävla lite mindre och sen liksom tävla när jag tävlar. Alltså så. Och sen så vill jag kunna köpa lite yngre hästar och kanske ha på lösdrift, för jag inser att liksom ska man hålla på med den här sporten, alltså jag har inte råd att köpa färdiga 7-åringar, det är för dyrt liksom, utan kunna ha ett gäng som kommer underifrån, så det ska jag börja se mig lite om efter. Och sen som sagt, jag har inte satt min tävlingsplanering på grund av att jag har inte haft hästarna liksom 100% där. Och det är väldigt svårt tycker jag att sätta planer så med hästarna. Och jag är väldigt trygg i att kunna lägga till lite spontant eller ta bort spontant beroende på var de befinner sig. Men komma upp igen, liksom komma upp i de här 130, gärna 135-klasserna igen. Jag vill kunna göra ATG de här tävlingarna, och så vill jag kunna rida Elmia till hösten. Och det är liksom de två målen som jag tänker skulle kunna vara genomförbara och som jag jobbar på.
Fan vad härligt, nu ligger hela tävlingsåret framför oss.
Ja.
Kul ju.
Verkligen, nu har vi allt det bästa framför
oss. Ja, visst.
Och det är hästens år.
Ja. The year of the fire horse.
Exakt, jag såg också någon sån här quote, tror jag, när det var liksom virvarv av liksom årslinjer fram till nu 2026 och hästens år, då bara spikrakt uppåt. Ja.
Vi kör på det, skitmysigt att träffa dig. Igen. Om det då var andra eller tredje, det vet vi inte
det
riktigt.
Vet vi inte, men... det tar vi reda på. Ja, men detsamma. Tack för att jag fick komma hit.
Tack. Ja, tack.